Välkomna till Offsides podcast avsnitt, vad är det för avsnitt? 342.
Aha, ja.
Det är någonting.
Aha.
Jag har hållit på länge nu. Ska jag börja med Anders och berätta om när jag blev lite tillplattad förra veckan?
Ja.
Jag känner mig väldigt liten.
Aha.
Jag skulle göra en intervju eller jag skulle försöka få tag på en ganska prominent journalist och författare.
Aha.
Jag kan ju säga vem det är.
Ja,
Graham Hunter heter han.
Engelsman. Får du göra Graham Hunter för dummies nu? En kort summering.
Ja, engelsman eller om han möjligtvis till och med skotte, lite osäker. Men han har framförallt profilerat sig på att skriva om spansk fotboll. Han flyttade till Barcelona tror jag några år in på 2000-talet. Rätt imponerande. Kom dit utan kontakter och kunde inte språket. Men en väldigt framåt kille som gillar att mingla mer än jag tror jag. Mm. Så väldigt snabbt.
Mingelking.
Så, ja, men han är nog lite mingelking. Mm. Han minglade liksom en 16-årig Piqué och spelade så här, five-a-side och drack öl med honom. Och en sån som lätt blir kompis med folk.
Mm.
Bra kvaliteter ju. Men sen blev han väldigt stor. Han skrev om spansk fotboll och sen har skrivit en bok om Barcelona inifrån. Och han har även skrivit en bok om spanska landslaget. När han har skildrat framförallt deras storhetstid mellan ja, får vi säga, 2008 och 2012. Då, när de tog tre titlar. Jag tror han fortfarande jobbar. När det är mästerskap så bevakar han Spanien för UEFAs räkning. Men det finns ju några sådana britter som har hamnat i Spanien. Mm. Som Sid Lowe är en annan. Men skicklig reportageskribent. Någon som jag kanske ser upp till lite. Inte som vi skojar ibland om Henry Winter och så. Mm. Som är mer känd. Men
som du ser ner på.
Det är väl framförallt du som gör det. Jag ser inte så mycket åt Henry Winters håll. Han gör inte så mycket med mig. Graham Hunter är inte lika känd men ganska duktig då. Jag vill prata med honom lite om vissa spanska fotbollsfrågor som jag har. Jag är lite nervös då.
Mm.
Så jag får tag på hans nummer och så skriver jag ett långt sms. Mm. Väldigt artigt. Presenterar mig, skriver lite för mycket om Offside.
Dra
mitt vanliga skämt. Som jag hoppas allt ska gå bra.
Aha.
We are the biggest football magazine in Scandinavia. We are also basically the only football magazine in Scandinavia.
Ja.
Men jag har tjänat mig många gånger. Ja, men långt. Och så kommer jag till mitt ärende. Att, så här, jag förstår att du har en busy schedule. Men så här, har du 20 minuter vi ska kunna prata? Och så kommer det då svar. Inte på sms utan i WhatsApp direkt. Mm. Där det bara står, let's communicate here. Och förstår jag direkt att så här, jag borde ha varit här direkt. Så här, det är så man gör.
Ja,
och så skriver jag igen. Jag har redan skrivit vad jag vill. Aha. Men jag känner mig då manad att jag skickar om det här ganska långa smset fast i WhatsApp då. Och då svarar han bara Thur.
Vad heter det?
T-H-U-R. Thur.
Ah, okej.
Och jag förstår, han menar något Thursday. Han kanske kan snacka nästa torsdag då.
Aha.
Och jag hinner inte svara för han direkt skriver tillbaka Arrange with me on Weds. W-E-D-S.
Aha.
Weds. Jag tänker, fan är Weds nu då? Är det något nytt sånt där Zoom eller Team-skit som jag måste ladda ner och installera och lära mig?
Ja.
Jag är lite stressad liksom och tänker inte riktigt klart.
Började du söka så på Safari Weds?
Ja, hitta inget.
Downloading Weds.
Ja, lite så ja. Ja. Men skriver då tillbaka att är det möjligt att vi bara tar en old fashioned phone call? Och då svarar han då bara Wednesday. Och jag känner mig dum i huvudet att jag inte fattar att det var Wednesday han menar. Men då blir jag också osäker och han skrivit både då Thur, arrange with me on Weds.
Ja, just det.
Så jag skriver tillbaka då, do you have time to talk, is it, do you mean Wednesday or Thursday, when is best for you?
Han känner att du har båtat lite.
Ja, det har jag ju redan gjort. Jag trampar ju runt i klistret. Och då kommer det inte ett meddelande utan ett litet röstmeddelande.
Ja, så jobbar vissa ja.
Ja, bara där han liksom suckar.
Det finns en fotbollsagent som enbart kommunicerar via röstmeddelande. Det är Patrik Mörk.
Ja, det. Första gången jag hörde att det kunde användas var när jag var med granen i Krasnodar. Vi skulle åka hem från träningsanläggningen. Och då tog han bara upp sin telefon. Och så pratade han direkt in en så här. Jag åker härifrån nu. Och så la han på. Jag tänkte, det är otrevligt samtal liksom med sin fru. Jag kunde sagt hej eller hej då. Innan han sa att, så här, att det är jävligt praktiskt. Man pratar in där. Ja, det kommer i alla fall ett sånt. Där han lite suckande säger liksom så här. You're talking about next week. I don't know what I'll be doing tomorrow. So, try to get me on Wednesday and we see if we can work something out on Thursday.
Lite irriterad rösten.
Ja, absolut. Ja. Lite. Och jag känner liksom, fan vad jag har kommit in fel i det här nu. Och känner mig så jävla dålig Weds.
Ja.
Men när jag fick tag på honom så gick det ganska bra.
Det var lite mer tillmötesgående.
Ja, och jag också, du vet, jag är väldigt liksom, min engelska blir sämre än vad den är.
Ja, ja.
Vet, för att man är lite nervös och
ja,
så.
Just.
Men till slut hade vi ett ganska bra samtal där. Mm. Men du vet känslan när man känner sig så jävla töntig och dålig och sämre än vad man väl är. Och jag vill också liksom förklara att jag är jävligt bra, Graham. Det är bara att jag är slarvig och lite nervös nu, men jag har skrivit minst lika bra texter som du, fast på ett nytt språk.
Precis. Ja,
det gjorde jag ju, tror jag. Det ville jag ju skriva.
Kan man gissa att resultatet av den här förvirrade kontakten med Mr. Graham? För vi läser det i nästa nummer, eller?
Ja, det hoppas jag. Ja. Det har ju med Spanien att göra lite, och eftersom Sverige ska möta Spanien. Vi får väl se om alla spanska stjärnor får spela, eller om de blir utkastade.
Det kanske kan återkomma till detta.
Ja, ska jag söka Graham?
What do you think?
Han tycker om det.
Range on words.
Ja, verkligen. Vi säger väl då det här avsnittet 342 att vi gör det i samarbete med Telia, som har Sveriges bästa sportpaket med allt sportinnehåll från C-more och Viaplay samt Allsvenskan och Superettan från Discovery Plus samlat i tv- och streamingpaket. Allt i live och utan fördröjning, och enligt SKI är det här Sveriges bästa tv-tjänst, alltså från Telia. Här ingår alltså C-more, Viaplay och Discovery Plus, och priset är 599 kronor i månaden, och då sparar man faktiskt över 400 kronor i månaden genom att köpa Telia sportpaket istället för att köpa alla de här separat. Så man kan skaffa det här sportpaketet från Telia på telia.se/sport, så får man då allt samlat på ett ställe. Vi gör också det här avsnittet i samarbete med Sportbladet. I Sverige så är vi ju väldigt fascinerade av utländsk fotboll och stjärnorna som finns där, men nu har ju Europas femte bästa liga här hemma faktiskt dragit igång här på hemmaplan, där några av världens största stjärnor håller till, både svenska och utländska, och detta är något som Sportbladet vill lyfta fram. Och vi talas förstås om OBOS Damallsvenskan, och man kan se alla matcher från OBOS Damallsvenskan för 199 spänn i månaden live då på Sportbladet Play, och då är det sportbladetplay.se som man går in på för att teckna ett abonnemang för att se alla matcher från OBOS Damallsvenskan.
Då kommer vi till elefanten i rummet, Johan.
Ja, är det en elefant?
Nej, det är väl inte det. Man kan väl summera den senaste, det är tisdag förmiddag när vi spelar in, och detta började ju snackas om i söndags eftermiddag, lite rykten. Söndag kväll sent bekräftas det. Då går The Super Leagues founding members ut med sin deklaration.
Av krigsförklaring.
Krigsförklaring om vad som kommer att hända. Att de har kommit så långt så att de har bestämt sig. Och sen så är det så att en del av de här klubbarnas representanter då, som har suttit i olika positioner inom liksom europeiska redan existerande hierarkin, klubbhierarkin om organisationer och EFA, så att de drar sig ur där, de lämnar, för att de verkligen ska visa att detta är på allvar. Och den här då, The Super League, om det är så att någon har precis vaknat upp efter 2 dagars koma och tänker, vad är det de snackar om, The Super League? Vad är det, Johan?
Jag gillar att efter 2 dagars koma så direkt så här, har kommit ett nytt avsnitt av Offsides podcast.
Ja, men det kan
måste
vara
sätta
så.
På. De ger mig alltid så bra uppdatering om vad som har hänt.
Ja, men det kanske är någon som har varit på resande fot som inte har, som mobiltelefonen dog för 2 dygn sedan. Och sen så precis nu har de landat på labbet.
Var det HFs ordförande som,
ja, just det, som
när
fisket.
Coronan drog i fart, så var han ute på djuphavsfiske.
Han har satellittelefon med sig som han inte kunde surfa på.
Just det. Ja, jag sitter här faktiskt med ett gammalt nummer av tidningen Offside framför mig från 2017, tidig höst. Där det är en liten så vi kallar puff på omslaget. En puff är ju då där man skvallrar om vad som finns inne i numret. Och puffen för ett av jobben lyder så här då. Stjärnklart, utropstecken. Champions League dukar bordet för en pampig 25-årsfest. Spelar kalasets mest förmögna gäster snart i en egen liga? Frågetecken. Och sen är det då en lite längre text om Champions Leagues 25-årsjubileum, men där man också varnar för lite att de större klubbarna, de kräver mer och mer och sätter hårdare och hårdare press på UEFA för att få ännu större del av kakan, och att det kanske blir så att de faktiskt kommer bryta sig loss inom en snar framtid. Spekulerar man lite i, eller det är den utmärkte Henrik Ekblom Hysten som gör det i texten med hjälp av lite röster. Och det här är ju den typen av text som den kanske inte får jättemycket intresse när man skriver den så där, när man varnar för någonting, för saker måste bli lite mer konkreta för att folk ska få upp känslorna. Men man får ju säga att han träffar ganska rätt. Det är ju precis det som vi antar att du vill prata om här nu då. Ja, som vi får säga, blåsat upp till ett fotbollskrig då med de här rika klubbarna på ena sidan som vill bryta sig loss och starta den här egna...
Ja, för den här personen då som har varit på fiskeresa.
Ja, just det, jag struntade honom.
Så är det då att det är 12 stycken founding members, 12 stycken klubbar som utifrån vad man har förstått här och nu har garanterat att de kommer med här i 23 år. Just siffran 23, antalet år är intressant i sig. Men det är 12 stycken klubbar som då ska spela en superliga istället för att de ska spela Champions League. De vill vara kvar i sina inhemska ligor och spela som vanligt där, men kommer inte vara med i Champions League. De kommer med i Superligan. 12 stycken lag är garanterade en plats oavsett vad som händer i ligaspel. Och utöver det så förväntar de sig att det kommer in ytterligare 3 stycken klubbar som är garanterade. Så det kommer vara 15 stycken. Sen kommer vara 5 stycken öppna platser varje år i den här superligan.
Och
oklart lite grann hur de lagen ska kvalificera sig in i den här. Och anledningen då till att man vill ha den här superligan, det är ju givetvis pengar. Det är så, det behöver man inte vara ett geni för att förstå. Man tror att det kan generera betydligt mer pengar än vad Champions League genererar pengar. Framförallt så handlar det väl också om en trygghet för de här klubbarna. Man tänker att det är lite märkligt när man ser vissa av de här klubbarna som till exempel Arsenal eller Tottenham som kanske varken har, menar, vad har Tottenham för titlar på sistone om de ska kalla sig en storklubb? Ja, det är någon inhemsk ligacup.
Det är väl klassiskt att de är en stor klubb men inte en stor klubb.
Ja, precis. Och, menar, Arsenal, just nu ligger de väl på, är det en 9:e, 10:e plats i ligan om man inte kvalificerar sig till Champions League på x antal år. Att de ska vara med där och så. Så man kan ju undra lite grann hur, varför det är de här klubbarna. Man behöver inte undra så länge för att det är att de har någon slags storkapitals aura runt sig. Och att också det är attraktiva orter som kommer från London och sådär. Och det finns säkert sätt att tjäna pengar på det. Men att det finns en trygghet i att man är garanterad. Men det är ju en sån otrolig skillnad på om man är en klubb som ibland är med i Champions League. Och ibland så får man de här Champions League-pengarna. Ibland så får man inte de pengarna. Det kan skilja liksom upp till 1 miljard nästan om året om man går hela vägen i Champions League. Jämfört med om man inte är med i Champions League. I det här sättet skulle de vara garanterade ännu mer pengar så varje år i 23 år framöver. Så på så sätt så är det ju ett sätt för ägarna att safea upp i tider där de känner kanske då att rätt mycket pengar från Champions League-spelet har gått till ja, med sådana här ängagängsklubbar som de känner att de drar ju inte lasset som vi gör. Det är vi som gör att den här produkten är så attraktiv. Det är vi som är storklubbarna. Det är därför folk kollar på Champions League. De kollar inte på Champions League för Bat Bodis har vi med direkt. Så därför ska vi få ännu större del av kakan. Och därför så har det varit så att inom UEFA har man försökt sådär, okej, hur ska man kunna göra det här? Och det glömmer man bort lite grann, men det spikades ju här nu. Det nya formatet för Champions League. Har du koll på det?
Nej, jag vet bara att det skulle ske här i Montreux.
Nu är det alltså 36 stycken lag.
Som... Först hit Montreux för att visa att jag kunde någonting.
Det är 36 stycken lag som spelar i en enda stor grupp. Ja. Ett stort seriespel kan man säga. Där alla lagen ska spela 10 matcher. Vardera. Men de här 10 matcherna väljs ut utifrån någon typ av algoritm. Så att det ska vara liksom lite grann sådär att det ska bli inte att de bästa lagen ska möta varandra för många gånger. För det blir tufft för dem att nå de översta placeringarna som gör att man går vidare sen till slutspelet. Så att det kommer ju vara rätt ojämna matcher skulle man gissa. Och de första 10 matcherna kanske inte är... De kommer ju säkert inte vara roligare än gruppspelet som man ibland kan tycka är liksom lite en transportsträcka till man kommer till slutspelet i Champions League. Men förutom då att det är 36 lag att de ska spela 10 matcher var som liksom lottas fram med hjälp av någon typ av algoritm utifrån hur bra lagen är. Så är det så att 2 stycken lag som är de högst rankade som inte kvalificerar sig in av de här 36 bara utifrån tidigare meriter. Kommer också komma med. Så ett lag som till exempel Liverpool som har gått bra i både i ligaspel och i Champions League den senaste år, skulle de göra en skitdålig säsong den här säsongen och det skulle dra igång nästa år. De kommer 12, då kommer de med ändå. 2 stycken sådana lucky losers kan man säga lottas in i spelet då. Och då skulle då att vinnaren av det här nya CL-formatet kommer spela totalt 17 stycken matcher som mest. Och det är 100 matcher, fler Champions League-matcher än vad vi är vana vid. Så att hela formatet av Champions League skulle bli något helt annat. Där man liksom lottar in några lag på gamla meriter. Och det är det här algoritmsystemet. Och bara det i sig låter som att, vad fan, är det det vi ska slåss för? Att det ska vara kvar? Men då kommer vi till det här med det stängda formatet. som är en av aspekterna som gör att folk gör taket och som jag tycker är liksom hela, det räcker för mig för att man bara ska fimpa den här Superliga-idén. För det tar ju bort allt som man liksom tycker är liksom, ja, det är därför man tittar på de här när Liverpool möter Bate Borisov. Någonstans så finns det en känsla av Bate Borisov, fan, de kanske kan få till det här, och det vet man, det betyder så jävla mycket för dem att de kan bygga, och det vet man också om på något sätt regnar ner lite grann i det vitryska ligasystemet. Kanske inte just i Bate Borisovs fall, men i vissa andra fall att pengarna regnar ner lite grann. Som man säger, det är bra för svensk fotboll när Malmö FF kvalificerar sig till Champions League, för det regnar ner pengar. Men, det kan man tycka vad man vill.
Ja, det där har jag tänkt på. Du ska få fortsätta här. För jag tänker överhuvudtaget att det här nästan är en fråga som påverkar dig mer än mig. Som är lite, jag har ju kanske lite checkat ut från Champions League redan nu. Jag ska inte kokettera med det, men det är bara så det har varit. Medan du har ju naturliga intressen i turneringen och följer den mycket mer och sådär. Men det jag tänkte på där med att du vill bryta sig ur och Champions League så som det grundades från början. Det brukar sägas att Lennart Johansson som var pappa till Champions League och så.
Den rökte cigarr, var det Verbier va?
Ja,
back in the day, så drack whisky.
Det har ju sagts någonstans att det var en fjällstuga. Ja. Det har alltid varit tveksamt. Fjällstuga låter ju som att de sågs i Trillevallen eller något sånt där. Men Verbier, har man fjällstugor i Verbier? Det känns som fel ord.
Det var inget fjäll.
Det känns som att det var ändå, det var nog rätt lyxigt.
Ja.
För liksom man såg ju verkligen hur någon kom in från kylan. Ja. Så här, och så var den eld där inne. Ja. Men som sägs vara pappan till Champions League. Men med åren så har ju de har ju fått ge de här stora monsterna hela tiden mycket mer för att de ska bli nöjda och hela tiden få tänja på gummibandet. Jag är ju så liksom gammal att jag saknar Champions League så som det var när det är det bästa laget som har vunnit sin liga som möter bästa laget från andra ligor. Och sen finns UEFA-cupen för de som nästan vann, och så finns cupvinnarcupen som jag också gillar. Det sitter kvar hos mig liksom. Men de har ju gått redan så att de har fått mycket, mycket mer. Både i form av platser då, liksom, det var ju en ganska stor grej när det kom att man skulle kunna bli trea i ligan men ändå spela Champions League året efter. Fyra så får man kvala och sådär. Plus att det har varit mycket mer pengar bara för att komma in. Och det där, när du nämnde Malmö FF, jag har ju inte gillat att det har varit så där mycket pengar. För det där är ett av mina så här modern svensk klubblags fotboll, så riskerar att göra andra klubbar arga nu, men när Malmö gick in i Champions League, de gjorde det två gånger i rad, men första gången där när de slog ut Sparta Prag och sen Red Bull Salzburg, de matcherna det var ett av de häftigaste grejerna jag har sett faktiskt så här, på svensk klubblags fotboll under jag har jobbat då i alla fall. Jag tyckte det var superhäftigt med Blåvitt på 90-talet och så, men då hade det varit så himla länge på att något svenskt lag hade gått in i Champions League. Man har försökt liksom se Kalmar kvala mot något ungerskt lag och Elfsborg viker ner sig, AIK inte nära, och så har det varit så jävla långt bort, Djurgården, många har försökt sådär. Så de gjorde det, jag tyckte det var så sjukt mäktigt, så drogs verkligen med i det, och det är där jag har mina minnen ifrån, mycket mer än de gruppspelsmatcher som MFF gjorde sen. De mötte, det blev något annat liksom. Men däremot så jag tyckte aldrig det kändes bra att de fick så mycket pengar för det. Jag tycker att så här prestigen och den jävla insatsen ska räcka väldigt långt. Att de bara genom att gå in sen fick så mycket pengar och få försprång på det sättet. Jag gillar liksom inte det. Jag såg någon sammanställning bara hur mycket MFF hade fått för Europa League-spel. Det var ju väldigt många miljoner alltså. Bara för att vara med, och sen får man ännu mer såklart om man går vidare från gruppen. Jag tycker att det är för mycket att det får för stor påverkan på en så pass liten liga som Allsvenskan. Så det har ju varit en utveckling där det har blivit mycket mer pengar redan före det här. De förstod kanske inte då att det här monstret, hur mycket man än ger dem, så kommer de vilja sätta sin egen agenda och vilja ha ännu mer.
Ja.
Så till slut så kommer de till en gräns, och det gjorde de väl här då. Så. Men jag har ju inte gillat att det har varit så där mycket pengar bara för att vara med från början.
Nej. Alltså det finns så många olika saker man kan bara börja lyfta på här och prata om och sådär. Mycket har ju givetvis sagt så skrivit om detta och tänkt redan och så, men om vi bara tar det här med den stängda ligan, alltså det känns ju som att, precis som du sa, vi skrev om detta, att vi kanske kände att detta var på väg 2017, och när Henrik Ekblom i Sten skrev om detta, så har det ju tisslats och tasslats om något liknande flera gånger tidigare, och så har det kommit upp efter 2017 fram tills nu innan söndags också några gånger. Men 2019 var det lite aktuellt innan pandemin. Då var det lite aktuellt igen, och sen så försvann det där. Och som alla andra gånger när det har kommit upp lite grann och snackats om att nu är det några klubbar här som håller på att dra lite trådar i kulisserna för att det ska hända i bakgrunden. Så dör det ut ibland. Och så känner man, nej fan, detta är säkert bara för att de ska sätta lite hot mot UEFA, för att de ska få ännu mer av de här pengarna. Ännu mer liksom möjlighet att kvalificera sig in, och ännu mer kanske typ av säkerhet att vi som är de stora ligorna, vi som är de stora liksom dragplåstarna, vi ska vara mer och mer garanterade en plats i det här. Att det är det de har slagits för. Men nu så är det som att nu är det till och med så att de har ju gått så långt nu så att nu känns det, det finns ingen återvändo nu till att vi bara går tillbaka och vi bara tänker att ah, fan, där var det nära. Där i maj eller i april 2021. Men det hände ingenting och sen så snackar vi om detta igen 2023 och så. Nu känns det som att nu har vi nått en punkt där det kommer, det har redan hänt så mycket. Och uttalen är så starka och det är så tydligt att de redan har liksom fått investera i hjälp av en amerikansk bank.
JP Morgan.
De har redan liksom dragit sig ur från andra organisationer. För att nu satsar vi allt här. De är beredda att satsa allt på detta. Så att det finns ingen återvändo nu.
Nej, och också att det redan är väldigt mycket reaktioner. Inte alla de här bara starka från de som på ett sätt är involverade i fotboll eller världsfotboll. Utan att när man ser Boris Johnson ta sig tid för att uttrycka sitt ogillande för det. Och att the government ska göra vad vi kan för att stoppa det här. Och att man ser även många röster från som är ganska långt utifrån.
Ja.
Visar ju att det är liksom exempellöst. Och förstås att tonläget är så högt då. För då har vi då EF på andra sidan. Och här blir det lite märkligt att sådär, rätt många ser väl igenom att UEFA kan man ju säga rätt mycket om som organisation, som inte är det bästa alltid. Men det blir ju lite som att vi har haft en tupp i hönsgården som vi har stört oss på och som inte har behandlat alla så schysst och som verkar vara ganska klandervärd. Och sen kommer den ännu värre tupp.
Mm.
Och plötsligt blir den tidigare tuppen en god tupp.
Ja, man kollar med lite nostalgiska ögon på den gamla tuppen.
Mm. Jag vet inte varför jag drog in tupparna. Det blev krångligt.
Ja, men lite så är det ju. Liksom. Och det, givetvis så kan man ju ha den, det perspektivet att man får ju inte heller tro att Seferin och UEFA-gänget nu är de vita riddarna som rider in här. Utan givetvis handlar detta om att de är ju livsrädda. De är ju som så jävla rädda nu för att de ska bli av med alla de pengarna som de har dragit in och som har gjort att Seferin har haft en lön som ingen har vetat hur mycket den är för att den har varit hemligstämplad till exempel. Och hela det gänget i UEFA-toppen och hur de har liksom faktiskt hållit de stora klubbarna om ryggen.
Ja, men de har också egen intresse här och sådär. Och jag tror att rätt många ser igenom att här får de stå i ringhörna som skulle kunna upplevas som god. Men det blir ju också såklart, det finns mycket hyckleri här och sådär. Man kan ta Qatar-VM exempel, att där är det lugnt, vi tror inte på bojkotter. Men här är det direkt att kasta ut dem.
Ja, precis.
När det kommer lite mer hot mot
ja, dem. Ja, precis. Så jag tyckte det var lite talande igår när Svenska fotbollsförbundet faktiskt går ut och kommunicera här att de ställer sig liksom bakom UEFA och de ställer sig mot då det här med nya Superligan. Och vi har tydligt ställningstagande där. Och det kan man ju säga när du nämner Qatar då. Där gör de inte det. Där vill de liksom ha någon tyst diplomati och så. Där ska vi kunna hjälpa till på plats och så. Att det passar ju en lite grann ibland att här går vi ut, men att det är också så att Karl-Erik är ju en stark gubbe inom UEFA också och ser väl kanske en framtid där den, nu när han snart lämnar Svenska fotbollsförbundet.
Mm.
Så det finns ju väldigt tydliga kopplingar mellan Seferin och Karl-Erik att de givetvis ska svensk fotboll stötta och det här andra ska vi inte stötta. I det här så får man inte glömma bort att det som UEFA är ju rädda, de skiter ju i supportarna och därför så blir det också ett jävla hyckleri när de går ut och säger att fan, detta är inte bra, detta är inte det fotbollssupportarna vill. De skiter ju i supportarna också, men att ta vilken Champions League-final som helst de senaste åren och se hur biljettfördelningen ser ut. Är det så att Bayern München möter PSG i en final så är det ju inte så att majoritet av biljetterna går till supportrarna och till vanliga fotbollsfolket, utan det är ju en minoritet av biljetterna som går till de två klubbarna som faktiskt spelar om Champions League-titeln. Och så går den stora majoriteten går till sponsorerna, till UEFA-familjen och de liksom toppgubbarna. Det är ju mest gubbar i den världen. Men det är så lätt för dem att slänga sig med de här sakerna nu och få liksom, godhetspoäng när de också är både korrupta och de är bara egentligen ute efter pengar. Så att det ska man ha med sig i en av de här bollarna i luften när man pratar om detta, tycker jag.
Men det är fascinerande också att de här, alltså de som har drivit på den här utbrytargänget då, kanske framförallt Pérez i Madrid och Agnelli, min lookalike.
Ja, inte dum.
Nej, vissa bilder, och särskilt när jag är lite, han har ju lite, han ser lite så här sliten ut.
Ja, han kan ha lite av de haschögonen som du har också.
Ja, absolut. Ja. Ja, särskilt i profil gör vi oss inte så bra. Men vi säger att de har varit drivande och kanske lite tillsammans med Joel Glazer.
Ja, det är Liverpool också.
Ja, absolut. Ja. Men det är de kanske man har hört mest. Ja, jag tänkte att vi kan komma in på det så småningom. De hade ju en ganska bra chans här när de bryts loss att just gå på UEFAs och kanske även FIFAs svaga punkter mot allt som de har gjort dåligt. Men att de är så tondöva även där. De hade ju skulle kunna ha gjort det lite lätt för sig att men kanske att de skulle pratat om den här superligan, på hur den ska vara, att inte vet jag, att vi är mot VAR eller att den kommer...
Bara där direkt. Vi kommer inte ha VAR.
Ja, men eller den kommer spelas på... den kommer aldrig spelas matcher i länder som kränker mänskliga rättigheter. Ja. Eller, de skulle ju kunna utnyttja rätt mycket där. Om de var men de verkar inte ha något intresse av det. Men det här blir ju något slags test. Det har ju varit stora protester för. Jag minns att jag just när Glazers kom in i Manchester United. Det var ju stora protester. Det är lätt att glömma nu. Och särskilt om man är lite yngre så kanske man inte riktigt minns det. Hur pass skakigt det var. Särskilt en sommar där. Mm. Och det var ju liksom de som till och med bröt sig loss då med en annan typ av utbrytargäng, får man ju säga. Mm. Som var gräsrotsfolk som bildade då en egen. Heter den FC United kanske. Men att de satt stilla i båten, Glazer-familjen, och redde ut de protesterna. Och det gjorde de väl på ett sätt rätt i då. För att det är inte så många som pratar om det nu. Men det här blir ju testet på något sätt. Att finns det en gräns för hur mycket stora protester det kan bli för att faktiskt kan få någon förändring, eller är de beredda att leva med hur mycket buller som helst och är säkra på att det finns tillräckligt många bortanför de här som skriker på oss som ändå kommer tycka det här är toppen. Så, och titta på.
Ja, precis så.
För du och jag kan ju säga, vi tycker, jag ska komma in mer på dig här, för du har ju mer ett känsloband till det här säkert i med Liverpool då. Det har ju inte jag, men för mig blir det ju då med, om det är en skapad turnering där man inte har kvalificerat sig på sportsliga meriter för att vara med. Bästa exempel Arsenal Tottenham kanske. Där heller inte spelar någon roll för nästa år vad man har gjort i turneringen innan. Där man inte kan åka ur. För mig är det inte ens en tävling. Liksom. Det är inte sport för mig. Så. Det är väl en underhållning eller så. Ja. För mig är det ingen underhållning jag vill se, tror jag.
Nej.
Men de är väl trygga med att det finns en tillräckligt stor del som kommer tycka att det här är bra underhållning. Och så är man beredda då att ta allt tjafs och protester då som är. Ja, så måste då, för de, man kan ju inte anklaga dem för örat mot marken så ofta. Men de har ju inte räknat med att det inte ska bli protester.
Nej, precis. För det är också en aspekt i det här. För jag minns då när Agnelli, som var ju en av de drivande i det här nya CL-formatet innan han nu liksom kastade in handduken där och satte sig i den andra båten. Det här nya schweiziska formatet som det har kallats då. Så då när han drog den här presentationen så var det ju ganska mycket samma retorik som Perez har dragit nu. Så att vi vet om att det finns så många miljoner eller miljarder fotbollssupportrar där ute. Det är den största globala idrotten vi har. Och vi måste lyssna på dem. Det är nya krav, nya liksom önskemål om hur fotboll ska se ut och fotboll ska spelas och vilket format det ska vara och så där, vilka som ska få vara med. Och så. Vi måste lyssna på dem. Och varje gång som man hör det så känner man sig, men visa den här undersökningen. Vad baseras detta på? 1500 intervjuer och en gallupundersökning? Eller sätter ni bara fingret i luften och tror att det är någonting? Vilka är de här personerna? Vad vill de? För att man får känslan av alltid när man pratar runt med folk, de som både i ens privata värld och i bara vi sitter här och pratar, att fan, vi är ju rätt enade och ingen av oss vill ha det här. Men i det här så ska man ju heller inte underskatta den stora massan som ser på den här fotbollen för underhållningen och egentligen skiter i om det är en stängd liga, eller de vill bara se att Real Madrid möter Liverpool fler gånger. Att de inte Real Madrid möter Bate Borisov. Finns det några Bate Borisov-fans där ute nu som kanske som lyssnar och tänker, fan vad han använder oss som ett dåligt exempel. Ja. Det får vara så den här gången.
Ja.
Bate, tyvärr, och ber om ursäkt. Men man underskattar nog också att det finns en jävla massa av dem. Och jag menar, nu har inte jag har inte vågat nämna det här för min son. För jag tycker att det är lite för obehagligt på något sätt.
Du kanske också är lite rädd att han tycker att det här låter kul.
Ja, precis. Det finns någonting där också. Jag är lite rädd att han bara säger, yes, fan vad kul. Mm. Då slipper vi möta Bate Borisov. Mm. Det är bara Real Madrid och Juventus.
Men du har inte haft någon dragning om Super League?
Det här har jag inte haft en PowerPoint.
Detta vet
du. Ner. Som roll-up. Eller dra upp en roll-up. Jag tror, så som jag ser Sigge sitta och kolla på YouTube när han kommer hem från skolan, på alla de här liksom fotbollskanalerna på YouTube. Det handlar ju väldigt mycket hela tiden om att kolla på de här snyggaste målen, kolla på stjärnorna och så. Han är inte ensam om det. Bara hans kompisar är ytterligare några stycken. Och deras kompisars kompisar är ytterligare. Det kommer upp rätt stor massa. Och det är ju rätt många i andra länder som inte har den här liksom perspektiv som vi, och vi kommer också från en 51% bakgrund. alltid varit fostrade, vi som är svenska i alla fall. För oss är detta sån otrolig kontrast.
Dels kommer vi från det, och också från oss som är liksom lite äldre i alla fall, kommer ju från en uppväxt där vi inte levde i en highlights-kultur. Mm. Där det hela tiden måste fyllas med fantastiska grejer. Alltså matcher som går i stå. Ja. Det finns något fint med matcher som har gått i stå.
Ja.
Men det finns det ju inte så mycket utrymme för. Nej. Längre så. Utan då byter man kanske match, eller man byter skärm. Eller man kanske nöjer sig med att titta på highlights. Man kanske inte ens... Fan, man kanske bara följer det här toppmötet eller helgens fotboll på sociala medier. Mm. Där man bara får klipp från det coola som har hänt. Sådär.
Precis.
Alltså den här highlights-världen. Och det är det som gör också kanske att det inte finns något tålamod för att se matcher som är Southampton-Burnley. Nej. Eller så. För de här ägarna då förstås. Att det är inte det som driver. Det händer för lite. Det måste vara kul precis hela tiden. Mm. Och det måste vara... Sen kan ju vi precis som, jag vet inte om det var, har ju varit rätt många då som har varit ute, både experttyckare men även fotbollsspelare eller fotbollsspelare som har lagt av, som har visat sitt ogillande mot detta, Podolski, Özil och massa mer som jag har missat. Men jag vet inte om det var Özil som skrev just att så här, det, och så är det ju, det blir ju inget kul. Sker det för ofta, det är precis som att man försöker förklara för sin barn varför det faktiskt inte skulle vara en bra idé med julafton varje dag. Liksom, så. För då kommer det efter ett tag inte vara kul. Så.
Nej, precis. Och i det här, så, en liten parentes när du är inne på det här, de här som var lite Özil för hyllningar för att han går ut, så är det så att Herrera i PSG, genom United, mittfältaren, gick ut och fick mycket hyllningar och sådär. Och jag har förstått att han är lite annorlunda fågel i fotbollsvärlden. Det har jag hört lite tidigare. Sådär.
Herrera?
Mm. Ja, att han är, liksom, är lite mer tänkande kanske än genomsnittliga fotbollsspelaren.
Men det är också lätt att attackera för att han spelar i PSG förstås.
Ja, jag tycker det blir också så att det blir så lätt där än en gång så, och han blir hyllad. Henry Winter gör klapp i mojen. Att det blir också så lite för enkelt att jag, oh, här har vi en fotbollsspelare som säger att han gillar inte detta. Detta går emot hans principer. Det var inte det han drömde om när han var liten fotbollsspelare.
Mitt Freiburg var ute och visade sitt ogillande också.
Ja.
Mycket tidigt.
Ja, lite mer trovärdighet.
Ja.
På något sätt ändå, som är liksom en liten frifräsare i fotbollsvärlden. Då Freiburg som har någon typ. Sen så kan man säkert ifrågasätta dem också. Mm. Så, men det blir så himla lätt att göra enkla poänger här och hylla folk och så. Så tänker man, ja men samtidigt spelar han PSG, vad är det för en klubb? Var de fått sina pengar från? Mm. Vad träder de på för olika typer av premisser? När de har ju slagits för den här lösningen nya, men nu har det blivit så när din lookalike Agnelli lämnar, så är det, nu verkar det som att det är PSGs starke man där, nu har jag inte namnet i huvudet, som är den som tar över rodet där inom UEFA för att liksom verkligen få denna nya CL-formatet på plats och så. Det finns en massa olika intressen hela tiden. Ja. Här är hur han uttalar sig, vilka han ställer sig bakom. Okej, ökar det hans chanser för att få en förlängning på ett kontrakt? Man vet ingenting, så man ska vara rätt försiktig när olika personer går ut så.
Men jag får ju faktiskt nästan påminna mig om att det här är allvar och att det kan få konsekvenser som kan bli ganska jobbiga, för det är svårt för mig nästan som inte har varit så engagerad i Champions League, och det är ju sånt högt tonläge, och det som UEFA har kastat in då som hot är att vi kastar ut klubbar från ligorna om det här sker. Vi kommer stänga av spelare som är med i det här nya från landslag. Alltså det blir svårt för mig att inte bara...
Ja, där tänkte jag faktiskt ställa en fråga till dig som advokatson. Vad har de juridiska... liksom, vad har de i ryggen där juridiskt?
Nej, det var ändå min första tanke. Jag vet inte om jag tänkte just att så här, som advokatson. Jag hade svårt att se framför mig hur man skulle kunna stänga av spelare från en turnering eller ett landslag när man inte har skrivit kontrakt med den organisationen. De har ju skrivit kontrakt med sina klubbar.
Mm.
Det är det enda kontrakt de har. De har ju kontrakt med sitt landslag eller med UEFA. Att så här, hur ska det gå till rent praktiskt? Och jag tänkte ändå, för protester och sånt där, tror jag de här gubbarna, Perez, Agnelli, Glazer och dina Liverpool,
Henry,
verkar kunna leva ganska bra med. Att så länge det inte brinner på dem själva, så kan de stå ut med att det brinner lite runt om, och så är de lugna med att det här lugnar ner sig. Folk är arga, men vi kommer ändå tjäna pengar på det. Vi såg ju flera också att flera av klubbarnas aktier gick faktiskt upp, vilket är signal om att de kanske tycker att de är på rätt spår ändå.
Ja. Börsen, den ska vi lämna utanför här, för den förstår man sig aldrig på.
Då lämnar vi börsen. Men däremot så tror jag tänker, om det här skulle bli verklighet att man stängs av som spelare från att representera sitt landslag, om man bara leker med tanken att eller halva Spaniens första elva skulle inte få spela EM, eller Brasilien, vad det nu skulle kunna vara. Jag vill ju tro att landslag har betytt och betyder fortfarande mycket. Jag har ju nästan blivit mer från en tid så här, när jag lite blev mindre intresserad av landslagsfotbollen och gick mer in i klubbvärlden, så har jag igen lite kommit tillbaka och blivit intresserad av landslagsfotbollen mer igen faktiskt. Kanske för att ja, men det här med att Champions League blev ett monster och så lite. Men där tänker jag ju att så här, det måste de, Glazer och dem, det skulle bekymra dem mycket mer, tror jag, än att folk protesterar och att supportrar är galna och att det är protester jättestort. Om de ändå kan driva igenom där så kommer de göra det. Men att jag tror att de räknar kallt ändå med att det kommer inte ske. De kommer inte lyckas få de här avstängda för att representera sina landslag. För det vill jag ändå tro för ganska många spelare skulle vara lite för problematiskt. Så bara vinka jag till det. Jag kanske är för uppvuxen med att det är stort för svenskar. Men det har ju varit genuint liksom. Att, liksom talar man med Sebastian Larsson så sa han nej till att flytta till Spanien fast han nästan kanske ville det och valde jävla Hall istället för att det gav en liten lite större chans att kanske få spela ett VM någon gång. Så, man kanske är för matad med det då, att det bryr sig inte lika mycket från spanskt eller engelskt håll eller brasilianskt håll och så. Men jag tror inte det. Det finns ju mer patriotism i många andra länder än Sverige till exempel. Och det tänker jag att de bara räknar med att det kommer inte hända. För det tror jag att det skulle bekymra dem mycket mer. Så.
Ja, det har jag väldigt svårt att säga att det skulle kunna gå hela, så långt. Om den här superligan blir verklighet så har jag jävligt svårt att säga att de här spelarna som representerar de klubbarna som ingår i superligan inte får lov att spela landslagsfotboll. Jag har svårt att se att det går rent juridiskt att göra så. Men man vet inte hur det är, för att det är också så jävla mycket oklarheter i allt det här. Och i det här då, om man tänker nu till exempel i Premier League, så verkar det ju vara som så att de ska ha, det är mycket emergency meetings i dessa tider just nu. De kommer ha ett möte här nu där de ska diskutera det här, givetvis.
Och jag tror inte den typen av krismöten man vill ha. Man vill ju ha sina krismöten att det är tre raka torsk för Elfsborg, att de låser in sig lite efter matchen mot Kalmar.
Lite så.
Och inte vill gå med på att det var ett krismöte. Det är du som säger det.
Precis.
Diskutera matchen.
Men att det kommer kanske då vara så att man kommer komma tillbaka efter sånt emergency meeting där då kanske inte de här sex klubbarna i Premier League är inbjudna för att sitta med ens. Och så kommer tillbaka, ja, går ni vidare med det här så kommer vi utesluta er från ligaspelet. Och jag har också så jäkla svårt att se det, för att av många olika anledningar. Det ena är ju, eller det mest självklart är ju att lämnar de här sex klubbarna som är aktuella för Superligan så står det kvar då 14 stycken lag just nu i Premier League. Och då kan man för det första tänka sig att det är ett stort problem för UEFA. För då skulle det innebära att Champions League i dess liksom nästa typ av format skulle innebära då att då är det ju kanske då klubbarna som placerar sig på plats 7, 8, 9, 10 som kommer med i Champions League. Bara det devalverar ju produkten Champions League så otroligt mycket. Mm. Så det ligger ju EFAs intresse att inte de blir utslutna ur ligan, alltså av andra anledningar också.
Ja, sa du då om ligorna där det än så länge inte finns några lag representerade i den här utbrytargruppen som Tyskland då. Mm. Tyskland förblir ju intressant här. Ja. Jag har inte sett så mycket från Bayern München, men det jag tänkte på när de inte var ett av de här lagen och när de sa också att det kommer tillkomma tre. Det här är ju såklart bara min känsla, men min bild och tradition och historiskt sett med Bayern München så gillar ju de att driva saker väldigt hårt. Mm. Eller så driver de saker emot. Eller, eller ställer sig utanför.
Ja, sitter de inte vid ratten?
Nej, det är, så här, det är inte likt dem om de skulle dyka upp som ett av de här tre nu, till exempel. Det känns konstigt sådär för mig. Men då skulle man ju kunna komma och säga att Bundesliga inte har något lag med i det här då. Mm. Och så vinner Bayern München eller Dortmund den som vanligt. Och då skulle de egentligen få gå in i kanske något av de här fem som skulle tillkomma till den här Superligan. Mm. Vill de inte vara med där då? Man ska spela Champions League istället. Det kommer inte funka liksom.
Nej.
Så.
Nej.
Det blir för rörigt.
Ja, precis. Så att det är en aspekt i det. Den är ju att de lagen som är kvar då i Champions League som produkt kommer också devalveras. TV-rättigheterna kommer inte säljas på samma summor. Det kommer innebära att de klubbarna som är kvar kommer få betydligt mindre pengar än vad de har i dagsläget.
En stor match där då skulle kunna vara West Ham via Real kanske.
Ja, precis. Men i Premier League så skulle det också vara att West Ham kanske är toppklubben då. Mm. Och så kanske West Bromwich plötsligt har chans på att kvalificera sig till Champions League. Alltså, den devalveras ju så snabbt, den ligan. Vilket innebär också att de får så mycket mindre pengar. Samtidigt som de här sex klubbarna, och de spelar kvar i samma liga. Bara det, alltså nu blir det mycket så att man säger emot sig själv, men de får ännu mer pengar än vad de har idag. Så förhållandet mellan de klubbarna som inte är med i Super League och de klubbarna som är med i Super League kommer att bli ännu större. Mm. Det kommer att göra att det kommer att bli tråkig produkt ändå. Så det, jag fattar ju givetvis att de 14 klubbarna som inte är inbjudna eller som inte vill vara med måste ju ta en jävla kamp nu. Är de inte med så blir det mycket sämre för dem. Är de med så blir det mycket sämre för dem. Så just nu så på det här emergency meeting nu, jag vet inte liksom var börjar de någonstans? Hur ska de lösa det här? För att det finns bara liksom två onda utvägar. Två dåliga vägar ut.
Mm.
Det enda bra som kan hända här för dem just nu, det är att den här superligan, ja, men till exempel att man hittar det här kryphålet juridiskt sett som gör att inte spelarna kan representera sina landslag om de går med och spelar i superligan. För då skulle spelarnas röst kanske betyda någonting. Är det så att spelarna vägrar och protesterar gentemot sina ägare som driver på det här med superligan, då kanske det kan hända någonting. Men det är ju en sån jävla knivig sits.
Men låt säga, det här är ju på allvar, men låt säga att det här bara rinner ut i sanden. Bara som ett tankeexperiment här, att det blir ingenting av det här. Och om någon månad så blickar vi tillbaka på de här dygnen som att så här, jäklar vad alla blev till sig. Så här, det blev ju ingenting av det. Även om det skulle bli så, så måste det ju få enormt stor påverkan för de här klubbarnas supporter som är emot detta och hur de ser på sina ägare ändå.
Mm.
Alltså, och även om det skulle backas på något sätt eller inte bli av, så är det ju, har ju gått så pass långt och de har uttryckt de orden de har gjort, så gör ju att de här sprickorna går inte riktigt att täta ändå.
Nej.
Hur man ser på Liverpools ägare, så som jag har förstått det, har väl varit relativt populära. Så.
Ja, det har de varit absolut. De har ju liksom gjort gott från att Liverpool var en klubb som var bara dygn ifrån att ställas i konkurs till att ha blivit en av de mäktigaste klubbarna i Europa titelmässigt och ekonomiskt liksom, i princip skuldfria.
Precis.
Och byggt upp en sån otrolig infrastruktur i klubben, så att på så sätt så är det, men sen så har de alltid kritiserats också för att de inte riktigt har haft just örat mot marken och hört, okej, kan man verkligen göra så här? Det är amerikanska ägare som kommer från helt annan kultur. Och ibland så har de, verkar de inte ha förstått liksom, så här fungerar det faktiskt i europeisk och framförallt i engelsk fotboll. Så här har det alltid varit. Så här bör det vara. Vissa principer ruckar man inte på.
Nej.
Så där har de fått lite kritik. Men precis som du säger, det finns ju ingen väg tillbaka för dem nu. För nu är liksom supporterleden i Liverpool är ju givetvis tokiga och vansinniga på vad som händer här. Och det blir ju talande då, eftersom att det var Liverpool mötte ju Leeds igår.
På måndagskvällen, ja.
På måndagskvällen. Då har det gått ett dygn sedan det här i princip kommuniceras ut att detta är, att Liverpool är en av de 12 klubbarna och att man kanske också är en av de drivande klubbarna bakom det här. Och så kastar man fram Klopp då, helt tyst från klubben. Förutom att de lägger ut samma typ av pressmeddelande på sin hemsida som de andra 11 klubbarna. Det är samma liksom joint statement.
Ja, jag tyckte det var roligt när Arsenal gick ut med sitt, så var deras tweet bara länkade till sitt då.
We are one of the.
Ja, precis, det var liksom som att de, som att de nästan skämt, det var jag som fes typ, att bara så här, we are one of the 12, så här, att så här, vi erkänner typ.
Precis. Ja, men förutom det som de la ut, så är det ju helt tyst. Klopp står då med Sky. Sky öppnar upp sin sändning för den globala publiken.
Ja, jag såg också på studion där.
Och det är ju så, när Klopp ställer sig där vid mikrofonen, så vet han ju om att detta är inte som en vanlig måndagskvällsmatch där det sitter kanske 10 miljoner och tittar på vad jag säger. Här är det alla förväntar sig, för att det är Liverpool, jag gör en Klopp. Alla vet att nu jävlar blir det spännande att se vad han säger.
Särskilt eftersom då det drog sig upp då när det hade snackats lite om det här förra gången, när det var lite prat om att bryta sig ur, så talade han om det då. 2019 var det kanske.
Ja,
och han var då kritisk.
Ja, väldigt tydlig med att detta är ingenting jag
har. Nej, who wants to see this every year, sa han då, apropå att Liverpool skulle spela mot Real Madrid 10 år i rad. Liksom så. Så det blir tacksamt att han ställer sig där, ja, samtidigt som han inte verkar veta så mycket.
Nej, precis. Och då, men han inledde ju med att säga, jag fick reda på det här igår. Så jag vet inte så mycket mer. Jag har fått läsa mig till den mesta informationen och sådär. Och han hade haft ett litet möte med spelarna på så morgonen innan matchen mot Leeds.
Han verkade ju stressad. Det var liksom energi på. Det såg ut som han ändå längtade hem till Mainz lite.
Ja, absolut. Och så, jag kan inte säga att jag känner Jürgen Klopp.
Men som du känner honom.
Jag har sett varenda presskonferens. Mm. Och det har blivit lite min tradition inför en match. Så kollar jag alltid på presskonferens. För där känner jag att jag kan läsa av lite grann hur mår Klopp. Är han på gott humör? Då vet man att då är det bra stämning. Han har bra liksom känsla. Är han lite grejig nu, vet jag att nu är det någonting som är fel. Så det har blivit min grej att titta på det. Så jag har sett på honom väldigt många gånger när han sitter eller står och pratar med media. Hur han för sig, vad han säger. Så jag fick ju samma känsla. Så här, han ville säga så mycket mer, samtidigt så visste han kanske inte så mycket mer, så han kunde bara säga det som han sa.
Han går ju inte dit med en färdigskriven lapp. Nej. Och säger att så här, nej, det här är vad jag vill läsa, utan han står ju och liksom jassar lite.
Ja, precis. Mm. Precis. Och samtidigt så ger han en liten slev mot kanske då Gary Nevilles håll, som dagen innan har liksom använt lite "you never walk alone", som att okej, klubben säger att de är det och så gör de så här, och han menar väl så att fan, mina spelare ska ju inte bestraffas för det här.
Liksom. Nej, och så. Men där han gav ju också en liten slev till de banderoller, var ju några banderoller eller flaggor som har tagits ner.
Från det kopp, ja.
Precis, som alltid sitter där.
Ja, det är ju supportarna som sagt, vi kommer inte vara kvar.
Nej, precis. Och det tyckte han då var fel sätt, för att så här, de här spelarna har ju inte gjort någonting. Nej,
och så var det lite slev mot Leeds-spelarna.
Ja, det har han ju på ett sätt rätt i, men ändå fel tycker jag. Ja, för de måste ju ta, vad ska de annars ta för chanser att protestera mot det här? Det får ju spelarna bara ta. Liksom.
Absolut, så är det. Och det blev ju så slående i det här fallet, att det blir ju, eftersom klubbarna är så, det ska man säga, tajmingen, det är inte, jag tror inte att det är en tillfällighet att det här Superliga-formatet presenteras under en tid då inte supportrar är tillåtna på arenorna. Att det känns som att det är rätt lämpligt att lägga ut det här nu, för ja, då kan man inte få de här liksom massprotesterna. I många länder får man fortfarande inte samlas utanför arenor och sådär, så att man kan inte få det här, utan allting sker nästan på i sociala medier, protesterna, och det får inte samma liksom, ja, genomslag, så att redan där är det en timing. Men då i det här liksom att Klopp får stå där och var den enda från Liverpool som kommunicerar, som svarar på någon typ av frågor, och det är helt rätt av Sky-reportern att ställa frågorna till honom, vad tycker du och så, det ska han ju göra givetvis, men det är helt omöjligt sitt, så det är så jävla talande för hur det har varit i Liverpools fall med ägarna där, de är helt osynliga. Jag tror till och med så, det var någon, om det var Rory Smith på New York Times som skrev det igår på Twitter, att Henry, han följer inte ens Liverpool på Twitter, Liverpools officiella Twitterkonto. Och det har alltid varit en känsla så, han bryr sig inte så mycket. Bara det viktiga är att det är plus, att det är end of the balanced year, och att man inte har några stora konflikter och sådär. Det är det viktiga för honom liksom.
Ja.
Att det är liksom, det är så talande för hur det fungerar de här klubbarna. Man ser aldrig de här ägarna. De bara drar i trådar bakom för att det ska bli mer och mer och mer cash och mer säkerhet. Men sen när det händer saker, då tar man liksom aldrig liksom, vågar man inte synas. Man liksom har någon typ av sköld mellan.
Nej, det är nästan som man längtar tillbaks lite så här med gamla generationens ägare, som var mer, när man alltid sa att de ser den här klubben som sin leksak och in och lägger sig i laguttagningar och sparkar tränare och sådär. Ja, det är nästan omvänt då med Kroenke i Arsenal, som bara sket i vad folk tyckte om Wenger, för det går plus varje år. Mm. Liksom så. Ja. Det här är ett företag som jag driver. Så. Ja. Alltså, man saknar nästan den här som går in och vill trycka in sin son på avbytarbänken.
Ja, visst. Nej, men sen, det blev ju liksom helt overkligt att sitta och titta sen på denna matchen, som är ju egentligen en superviktig match för Liverpool. Där en vinst mot Leeds innebär att Liverpool går upp temporärt på en fjärde plats, som innebär att det blir Champions League nästa år om man avslutar säsongen som fyra, i alla fall efter den säsongen som har varit. Så det är en superviktig match för Liverpool. Men när jag sitter och tittar på den, jag har nog aldrig känt mig så. Jag orkar inte riktigt bry mig. Liverpool tar ju ledningen och har några chanser till, men det finns ingen som helst glädje. Och det menar, den glädjen har inte alls varit lika starkt det senaste året, för att fotbollen känns som att den är undantagstillstånd. Mm. Men det här var ju någonting nytt, en helt ny typ av apatisk känsla.
Mm.
Så jag brydde mig inte när Leeds sen kvitterar i typ 87:e minuten. Och det innebär lite grann, i alla fall, det är inte alla spikar i kistan för Liverpools CL-spel nästa år. Men det var en och två spikar i alla fall. För att de poängen, vi har, liksom, det finns inte utrymme att tappa de poängen.
Ja, men jag läste ju då Erik Niva på måndagen, som utifrån sitt Tottenham-talarna. Det hände ju grejer i Tottenham då, som gjordes av med Mourinho också.
Mm.
Det tyckte jag ändå var ett roligt skämt som någon kom med. Liksom att det är jävla otacksamt mot Mourinho. Så just när han har lett dem till Superliga. Så får han gå.
Ja.
Men han menar ju då, och skrev en text i Sportbladet, att här går min gräns. Mm. Sådär. Mm. Sen fattade jag inte riktigt vad det betydde att hans gräns gick så här. Betydde ska sluta följa dem då helt om det här blir av. Antar att det var så han menar. Det kan ju inte jag relatera till, för jag har inte såna känslor för något lag där. Mm. Sådär. Men kände du så också? Alla har sin moraliska gräns. Jag antar att det här är min eller något sånt.
Ja, jag tycker att det är liksom...
Det vet man ju kanske inte förrän det väl händer. Då.
Precis.
Det är lätt att sitta, för det är ju inte så intellektuellt. Det är ju idiotiskt från början. Liksom, precis. Så här, och man har inte valt det på rationella grunder.
Nej, precis. Och så pass mycket har man väl varit med nu, så att jag är ju inte helt, liksom, bara det här att det har diskuterats ett nytt CL-format, och man tycker från början att fan vad tråkigt. Precis som när man liksom såg EM som ska spelas nu i sommar, som utputtet ett år, när det var så här, okej, nu ska inte EM spela bara ett land längre, nu ska det liksom placeras ut på flera olika spelorter i Europa. Fan, Baku ska få några matcher, det känns ju jättekonstigt. Bilbao några, sen Dublin några och Köpenhamn några. När det kom så tänkte man, detta är liksom, jag pallar inte med det, jag kommer inte engagera mig i det. Sen, liksom när Sverige har avgörande EM-kommer, fy fan vad gött, man är liksom supernervös. Man glömmer bort de här sakerna, så har det säkert varit med det här nya CL-formatet som man har känt att är detta, jag kommer inte bry mig om detta. Och sen så, när det väl är igång, och menar någon gång, nu var vi för små 1992, när Lennart Johansson satt i Verbier i en fjällstuga.
Ja, som jag ifrågasätter om det var en fjällstuga ja. Eller om det var en ganska bra penthouse-liknande sak i Verbier.
Men hade vi varit så gamla som vi är idag och varit så erfarna som vi är idag, och vi hade känt att ja, vad är detta nu? Ett nytt format här för de här liksom, Europacup-spel. Fy fan. Och sen så känner man, oh, Champions League, det blev ju skitbra. Känner man några år kanske. Och sen så på slutet så känner man, ah, nu är det liksom för urvattnet, nu är det för toppstyrt, nu är det för mycket pengar till Malmö FF om de kvalificerar sig. Det blir inte bra för svensk fotboll. Du vet, allt det här går ju i cykel. Man är skeptisk. Man tänker, nej, nu tappar jag det.
Ja, men gränserna flyttas fram långsamt.
Ja, så jag är ju helt inför. Jag fattar ju också vissa av de här små, jag fattar små grejer i de här 12 klubbarna, hur de resonerar gentemot UEFA. De känner, fan, vi har väl försökt att slagits här för att det finns orättvisa saker här också för oss. Man kan ta lite deras perspektiv. Men det är verkligen en liten promille så. Så att med det sagt så, jag läste också i Kniva, jag har läst många andra som sagt, här går min gräns. Nu räcker det liksom, nu släpper jag. Jag kan inte säga så med mitt förhållande. Därmed så kan jag bara säga så som känns här nu, så känns fy fan vad tråkigt om det blir så här. Mm. Och jag kan inte liksom förstå hur det ska funka med att Liverpool är kvar och spelar Premier League-fotboll. Jag kan inte förstå hur de ska kunna bryta sig. Det finns så många saker som jag inte kan se framför mig för att jag är lite för korkad. Men det finns också rent emotionellt saker som jag inte riktigt kan, liksom, det är som att jag snurrar runt i en torktumlare just nu. Mm. Jag liksom kan inte alls sortera mina tankar. Det är för mycket sådär liksom, konstiga saker. Än en gång så vet jag inte hur jag ska få dem. Nu är kvar då några matcher i Premier League. Ska jag bry mig om Liverpool kommer på den här fjärde platsen? Men det betyder kanske ingenting. För att vi ska ändå inte spela Champions League. Hur ska jag liksom förhålla mig till det bara? Och men det är ju också en sån sak som jag tänker från Liverpools håll, ägarnas håll. Okej, nu gör vi så här. De här matcherna är ändå viktiga för oss. Ska de kommunicera ut det? Ni kan ju skita i och titta på oss. Gör någonting bra med ert liv nu. Istället för att sitta här och våndas för att om vi vinner mot Leeds eller inte. Det är ju så många sådana här saker som man bara känner, fan, ska man tänka?
Nej, det är ganska plötsligt också.
Ja, det är ju
så,
det.
Så här, och eftersom du är ganska känslostyrd, det är man ju, när man har ett lag så där i sitt hjärta. Så. Ja. Och ofta har det ju valts på någon grund där man inte satte sig ner och tog ett rationellt beslut. Mm. Utan skälet att man börjar hålla på ett lag är ju verkligen banal ofta. Ibland är det för att det ligger det närmaste laget, eller så är det för att din mamma eller pappa höll på det, eller så är det tvärtom för att du vill hålla på rivalen. Någon hade en snygg tröja. Tar man Erik Niva som exempel, har väl han många gånger sagt att så här, ja, men det var någon som kom i en cool frisyr. Mm. Liksom och så, eller vad det nu kan vara. Mm. Och sen liksom ibland så låtsas man att så här, det är ju lite av en, man måste liksom lura sig själv att man har valt ett lag som är lite bättre eller finare än alla andra. Eller på något sätt, fast man vet att från början så var det i alla fall en slump att det här blev mitt lag liksom.
Sådär. Precis så.
Och det gör det ju liksom att det från början inte har man kommit in på det här på så rationellt. Det mest rationella är ju så, kanske då liksom att ja, men det här är, jag har alltid bott i stadion där det här laget spelar.
Ja, sådär. Absolut.
Men ofta annars så är det ju någonting som är, även det är ju slump.
Sådär, ja, absolut. Sådär, på ett sätt. Och i slutändan så är det ju också så, för jag såg ju på Viasats snack igår inför Leeds Liverpool.
Vilka var deras Neville och Carragher som...
Det var spelade? Martin Åslund och Erik Niva. Ja. Och någonstans i slutet av den diskussionen mellan de två, det är väl ingen hemlighet att de kanske har lite andra ideologiska bakgrunder och inställningar ideologiskt. Att, och Niva säger det själv att i slutändan så tror jag kanske detta är lika mycket liksom vad man har för ingångar i vad fotbollen är till för, och den här toppelitfotbollen i Europa varför den ska finnas, så är det lika mycket ideologiskt liksom, lite grann varifrån man kommer och om man tycker att det ska vara alltid lika rättvist för alla och sådär, är man socialistisk på så sätt eller är man lite mer liksom kapitalistisk och att man tycker att det ska vara åt något av hållen helt enkelt.
Mm.
Och jag tror att det handlar rätt mycket om det liksom. För min del så är det så att ja, det är ju lätt för mig att säga det här och nu. Men jag ser ju hellre att Liverpool är ett lag som kanske kommer, ja men som ligger tia i Premier League. Och att det är en liga som är mer jämn på alla sätt, rättvis. Att alla klubbar har ungefär samma förutsättningar. Och att det handlar bara om liksom att man har en bra klubbdirektör, en bra sportchef, en bra tränare. Man bygger upp en bra struktur, att man har ungefär samma typ, att man har lönetak och sånt. Det finns sådana saker som jag hade kunnat älska. Och då hade jag nog, säger jag, kunnat leva med att inte Liverpool har varit ett av de lag som spelat Champions League-fotboll. Om det är nu är det formatet där man får möta sig mot andra lag som är bra i andra länder. Så jag tror att jag har kunnat leva med det. För att det hade känts som att det hade varit ett mer rättvist system, och det är ju det som fotbollen, toppfotbollen, absolut inte är. Det blir mer och mer orättvist. Allt detta som har hänt nu, förutom, man kan säga det positiva, det finns två positiva saker tycker jag. Det ena positiva är att det är jävligt spännande.
Ja, det spännande. Var det jag försökte säga det förut innan jag tappade tråden eller vad det nu hände, men att just att få påminna om att det kanske är allvarligt läge, för det är svårt att blunda för att det är otrolig underhållning.
Ja, det kommer att fortsätta vara det ganska länge. Det kommer att vara toppjurister som vi aldrig hört talas om innan, som kommer att bli liksom household name, som kommer att bli karaktärer som vi kommer att lära känna, som kommer att bli ute och väva i olika tv-studior och i olika intervjuer. Det kommer att bli så många nya personligheter som kommer att dyka fram och ploppa upp här, som kommer att bli liksom, kommer att bli som en jävla reality-serie som är på allvar liksom, där det är så många miljarder i omlopp. Och som står på spel. Och så mycket liksom kultur och tradition som står på spel i andra vågskålen. Och så är det supporterkrafterna. Hur kan de enas här i detta? För att liksom, och spelarna som ofta är liksom, man kanske ser som någon slags nickedockor som bara gör det de blir tillsagda. De ska bara gå ut och prestera match efter match. Hur mycket mandat kommer de ta i de här frågorna? Det finns så många olika liksom skådespelare i detta drama som kommer liksom komma fram i liksom helt omöjligt att regissera slutet på vad som kommer att ske i den här filmen. Men jävla vad spännande det kommer att vara. Det kommer
att
vara det.
Ja, det har potential att pågå längre än det ursprungliga fotbollskriget. Kommer du ihåg det ursprungliga fotbollskriget? Det som var så riktiga fotbollskriget.
Ja, det var väl
Kapuscinski skrev.
Ja, Kapuscinski i Centralamerika.
Ja, El Salvador och Honduras.
Honduras, ja.
Det var det ju bara i 4 dagar. Jag tror det var 69. Mm. Och ja, det ska man inte skoja om. Det krävdes ju rätt många offer och sådär. Men var ju en typ av reportage. Man hade ju inte, med rätt skyddsutrustning hade man gärna varit på matcherna.
Det var
en kvalmatch för båda länderna har chansen att få spela och gå till VM i Mexiko. Otrolig grej förstås. Och det är redan ganska spänt mellan de här. Framförallt tror jag El Salvador vill lite ta över Honduras.
Mm.
Och så är det dubbelmöte. Och du kan ju bara... När de svenska lag ibland har förstöra nattsömnen för något, skjutit någon raket utanför något hotell, var ju blaha blaha jämfört med hur det såg ut här. Och jag gissar att båda vinner sina hemmamatcher ganska klart. Men El Salvador vinner då de spelas omspel då, på neutral mark tror jag.
Mm.
Och de går ju sen faktiskt i VM. Men det var ju då faktiskt starten på ett riktigt krig.
Ah, ja.
Sen började bombas och det pågick det bara i 4 dagar tror jag.
Ah.
Men med folk som dog och ja, ganska många offer.
Mm.
Men skildrat om man är intresserad just i boken som väl heter en fotbollskrig.
Ja, ja, precis. Det är väl en, får vi väl säga, är det bara den berättelsen eller är det en antologi?
Jag blir också osäker på det. Men vi kan ju nämna den här i alla fall.
Ja,
Richard Kapuscinskis fotbollskriget.
Absolut.
Men det här är i alla fall potential att pågå längre än så. Men förhoppningsvis med färre dödsoffer.
Precis så. Och det är liksom i en tid där man känner att fan, detta det produceras inte så bra tv-serier längre under pandemin, så får vi någonting här som är kan vara ännu bättre än allt som man har sett på Netflix och HBO de senaste åren.
Ja, Samtidigt så får man ju säga att det här kom då framförallt på söndagen, och så, jag vet inte hur det var med dig, men så här, det hände ju väldigt mycket ganska sent på söndagskvällen, och blev reaktioner, gjorde att man satt uppe ganska sent och alldeles för mycket scrollning och sådär. Gjorde också att man blev ganska utsugen. Igår var det ju egentligen, det var jättefint väder här på måndagen i Göteborg, det var nästan sommar. Och på kvällen skulle IFK Göteborg möta AIK. Men jag kände att när jag började titta på den att det nog hade tagit så mycket kraft det där. För jag tänkte just också som kontrast, gud vad härligt att titta på den här nu. Men det blev inte riktigt så.
Nej.
Att det inte riktigt liksom, var det på Nya Ullevi och det är 8 pers i publiken. Och man var liksom, hade det här i tankarna ändå fortfarande. Och fortfarande lite scrollning vid sidan av för någon ut och galen igen och det är något hot sådär. Så det fick inte den effekten på mig. Jag trodde jag skulle liksom lite kunna, ja, lite skön, riktig fotboll här.
Ja, så, nej, men precis så.
Inte riktigt,
nej, jag har försökt också lugna ner mina nerver lite grann genom att titta på detta, men det funkar inte riktigt för mig. Jag fortsätter att scrolla ändå. Men alltså, om vi säger att det är den ena positiva kanske grejen av det här, och det är ju jävligt, det är inte positivt på riktigt, för att det är ett jävla, det är en jävla cirkus allting.
Ja,
så
det
att, jag hade hellre varit utan den. Men det andra är ju att någonstans, både Liverpools fall och många andra klubbars fall, så finns det ingen återvändo nu. Nu har man varit så tydlig man kan vara med vad man har för intentioner med klubben och varför man är som ägare där. Och det har satt så många saker i rullen. Det är liksom, det är ett öppet krig mellan liksom Agnelli och Seferin till exempel. Liksom. Mm. Det är så många topplock som har rykt all världens väg, så det finns ingen väg tillbaka. Och
vem var det där som var gudfar till?
Ja, var det Seferin som var gudfar till Agnellis typ dotter eller något sånt där?
Barn, ja. Mm.
Och jag kallar dem för den största lögnaren jag någonsin har upplevt, tror jag.
Ja.
Det finns, man liksom, det är så mycket saker som har kastats upp här i luften nu och som man har gått och liksom pratat om och diskuterat och varit förbannad över i så många år nu egentligen. Vad som har hänt i den här fotbollsvärlden som vi jobbar i och som vi lever i och som vi sitter här och pratar om var och annan. Vi pratar bokstavligt talat varje vecka. Eller praktiskt talat varje vecka. Så har man nått en punkt där det kanske en gång för alla också finns en liten, alltså det är inte så att den dörren är vidöppen nu för att det ska bli en förändring som leder till någonting positivt. Men man har i alla fall öppnat upp en dörr lite grann. Och tittar man in där så finns det ett litet ljus i allt det här mörkret. Nämligen att kanske är detta som gör att vi ritar om kartan. Och att den faktiskt, kartan blir lite finare.
Mm. Så det sa man när corona kom också.
Jo, jag vet. Men låt mig tro,
ja,
det.
Ja, absolut. Det får och, du gärna tro.
För det är så mycket känslor. Det är så många beslut som ligger framför oss här nu. Som gör att det är en någonting som man kanske ändå har gått och väntat på. Att det behövdes kanske något sånt här. För att man verkligen skulle få en chans att liksom ta tillbaka lite av den fotbollen som gått oss förlorad så här successivt år efter år och som gjort att du redan för flera år sedan liksom kände att du tappade, först tappade du liksom Arsenal kanske, sen tappade du Champions League, det var inte så kul längre. Lite det här att komma tillbaka till vad fan, hur ska fotbollen vara utbyggd egentligen? Vilka är de till för? Och så här, att de frågorna är ju mer aktuella nu än vad de någonsin har varit. Och det är väl, om man vill vara då lite positiv, kanske någonting som hela den här jävla soppan kan leda till.
Ja, jag hoppas du har rätt i det. Det
ja, övrigt så är det piss.
Ja. Ska jag bjuda på en annan liten puff från mitt gamla omslag från 2017 som låg under den här varningen för Superligan?
Ja.
Jag filmade i rätt fotbollstid. Målkung lägger sig platt. Vem tror du det var?
Ja, det var
en svensk.
Det var det Jörgen Pettersson?
Ja,
ja, det var det.
Kaiserslautern.
Så kontroversiellt.
Prata om en gammal filmning.
Ja.
Mm, ett annorlunda avsnitt i en mycket annorlunda fotbollstid. Så det måste vara. Det har vi gjort i samarbete med Telia som har Sveriges bästa sportpaket med allt innehåll från C More via Play samt Allsvenskan och Superettan från Discovery Plus samlat i tv- och streamingpaket. Allt i live och utan fördröjning, och enligt SKI är det här Sveriges bästa tv-tjänst som Telia har att bjuda på. Och det här kostar då 599 kronor i månaden, och då sparar man faktiskt över 400 spänn i månaden om man köper Telia sportpaket istället för att köpa alla de här separat då. Allt samlat på ett ställe, och man går in på telia.se/sport för att skaffa det här sportpaketet då. Och vi har också gjort det här avsnittet i samarbete med Sportbladet som sänder alla matcher från OBOS Damallsvenskan för 199 kronor i månaden live på Sportbladet Play. Det är sportbladetplay.se som gäller om man vill teckna abonnemang där. Och den serien är ju igång nu sedan en vecka tillbaka, precis som Herrallsvenskan. Hörrni, tack för att ni lyssnar på Offsides podcast. Nya avsnitt varje onsdag, det vet ni. Lyssna även på Spelabussen som vi släpper varje fredag på offside.org. Det är en prenumerantpodd då där Anders och jag tävlar mot varandra och även mot er. Ni får gärna vara med där vi åker till klubbar till olika ställen i världen och så har vi ångest men också ganska kul. Är man prenumerant på Offside, vilket vi tycker att man ska vara, så får man den podden på köpet förutom allt som vi producerar för tidningen och för nätet och så. Så där ses vi på fredag och i det här formatet ses vi nästa onsdag igen.
Ses nästa Weds.
Weds, ja.
Ta hand om er.
Hej.
Hej.